luktar det finkel?
Alltså...
Fan.
Jag är så jävla bakis.
Ja, men...
I morse när jag kom ut från porten så bar jag på min sons cykel som han skulle ha med sig till dagis idag. Och jag höll på liksom på det första jag gjorde i min yrvakenhet och bakfylla så höll jag på att snubbla över en sån här Voi-cykel som stod så där sjukt dåligt parkerad utanför porten. Och precis när jag började svära över det här så insåg jag att det var jag som hade ställt den där i klockan 23.30 igår kväll.
Ja, det luktar aceton här på kontoret kan jag säga.
Det är ju inte bra att köra Voi hem. Men det var ju igår så var det ju premiär på att krogen fick ha öppet länge.
Ja, det firade du.
Alltså vi satt på Recordis nere vid Kungsträdgården på deras uteservering. Det var otroligt bra mat. Alltså det är italienare. Alltså, vi måste käka det. Det var så jävla gott.
Ja.
Men när man kan sitta ute och det är 20 grader varmt när klockan är 10. Jag fick, du vet, det var så länge sedan man gjorde det. Alltså, jag minns inte.
Nej. Det känns också som att firmanamnet på de här cyklarna är liksom, det är väldigt så här fyllekompatibelt. Ja. Man bara, ska jag komma hem? Jag tar en Voi.
Voi Vitto.
Ja, Voi.
Jag tar en Tear. Vad heter de mer? Ja, skitsamma. Lemon. Man ska kunna säga allt på fyllan. Det är helt rätt.
Ja. Välkomna till Dealen med bilen.
Avsnitt 219.
Ja, välkomna allihopa.
Det här kommer vara ett osande avsnitt, känns det som. Inte bara av alkohol, men även... Du åkte fast av polisen i morse.
Jag åkte fast. Jag fick en liten åtutning av en MC-polis.
Ja, får man fråga varför?
Det tänker jag inte gå in på.
Men det är ändå coolt att du som motorcyklist blev stoppad av en MC-snut.
Ja. Varför får man inte köpa bakhjul in i stan? Nej, det här kommer bli ett gnälligt avsnitt, det kan jag lova dig. Jag känner mig oerhört gammal och gnällig idag.
Får jag börja gnälla?
Ja, gnäll på. Är du också gnällig? Bakfull och gnällig?
Ja, det här kommer...
Ja.
Men jag är glad och gnällig.
Ja, men så känner jag mig också.
Och tacksam.
Ja, jag har några grejer som jag tänker bajsa lite på idag. Som jag har gått och funderat på. Jag har gått och vabbat i två dagar också i rad. Så det har väl
det
också att göra.
Det är aldrig bra.
Nej, det har liksom byggt på min gnällhet. Men börjar du?
Jag tänker så här, det har ju precis varit Memorial Day i USA.
Yes.
Den sista måndagen i maj varje år. Och det här är ju liksom kanske den mest patriotiska högtiden i USA. Aldrig, alltså inte ens på 4th of July, så viftas det så frenetiskt med amerikanska flaggor.
Nej, just det.
Och då, på tal om patriotism. Jag kommer prata om patriotism hela det här avsnittet.
Ah, okej. Okay. Svensk eller amerikansk?
Amerikansk.
Jag kunde nästan gissa det.
Men
finsk.
På tal då om patriotism så blev ju Jeep nyligen utvalda till the most American made, most patriotic brand in the US market.
Okej. Okay.
Så med detta som brygga så tänkte jag så här, vi måste ju ändå prata om elefanten i rummet. Vi måste inleda med att prata om Jeeps presskonferens.
Det måste vi.
Jag
det är omöjligt att inte göra det.
Ja, jag mailade dig en länk och skrev lite skärrat till dig. Så här, det här måste vi prata om. Och du blev ju rubbad ur gängen också. Du såg ju rött, så jag var ju inte ensam i det här.
Jag såg blått, rött och vitt.
Så, kort bakgrund.
Inte rött, grönt och vitt.
Lite kort bakgrund. Jeep, det här vet jag alla, men Jeep grundades 1941. Och det är liksom en amerikansk backbone. Alltså Jeep byggde Amerika, punkt slut. Och idag ägs ju Jeep av Stellantis, som är då en fransk, italiensk, amerikansk fordonskoncern. Som bildades i januari 2021. Den är ganska ny, men det var ju när PSA-gruppen, alltså Peugeot, Citroën och alla de där när de slogs ihop med Fiat Chrysler.
Just det.
Så att Stellantis idag förfogar över Jeep, Chrysler, Dodge, Ram och så varumärket Mopar, Fiat, Abarth, Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall, Alfa, DS, Lancia och Maserati. Det är ett riktigt rövgäng.
Du inte dra dem där igen.
Jeep, Chrysler, Dodge och Ram och Mopar.
Ja, just det. Så långt är man med.
Ja.
Sen
Fiat, Abarth.
Ja.
Det är samma lika.
Ja.
Citroën, Peugeot, Opel och Vauxhall.
Det är alltså också samma.
Ja, fast
Opel... Opel heter väl Vauxhall i England, va?
Ja, exakt.
Ja, just det.
Och sen Alfa Romeo, DS Automotive, det är väl Citroëns version av Lexus, vad jag tror, jag orkar inte ens tänka på det.
Ja, är det det? Jag har aldrig fattat att det är ett annat märke. Jag har bara tänkt, vad är det för konstig logga? Ah, ja. Okay. Mm.
Och sen Lancia och Maserati.
Ja, just det.
Det är ju, alltså även om fordonssamarbeten ibland är bra, det här är ju en regelrätt trafikolycka. Det här är ju en kulturkrock med fokus på krock.
Total katastrof.
Ja. Mm. Åh, jag känner att det här kommer osa svavel.
Ja, det får göra det idag.
Jag orkar inte gå in på detaljer. Nej. Men minns du, jag hade ju 2018 möte med Federico och Alessio. Vi behöver inte gå in på deras efternamn.
Nej.
Men nere i Turin i Italien.
Mm.
För att prata om Dodge lansering i Norden.
Mm.
Vi hjälpte ju till där med mediastrategi. Och vi gjorde någon brand bible och någon hemsida och bannerkampanj och lite film. Om jag ska sammanfatta det mötet, för det blir liksom en brygga in på den här Jeep-konferensen.
Mm.
Om jag ska sammanfatta det mötet med italienarna i två ord, så kan jag säga så här: noll koll. De hade
nolle kolle.
De hade nolle kolle på Dodge.
Mm.
De hade nolle kolle på Ram.
Mm.
Nolle kolle på historien, imagen, kunden och varumärkets DNA.
Mm.
De körde alltså på riktigt Vespa till kontoret.
Mm.
Och downtown Turin, där går det ju inte ens att köra en Ram. Nej. Den får inte plats.
Nej.
Och trots det här så var det de då som skulle ansvara för en europeisk utrullning av Ramarna och Dodge övriga, alltså Challenger och Charger.
Mm.
Men då skiter vi det. För det här skulle handla om den amerikanska ikonen Jeep.
Mm.
För nu var det liksom dags. Mm. Jeep skulle lansera.
En liten älskling för både dig och mig.
Ja. Det är ju så.
Ja, det är ju så.
Men nu skulle de lansera den första eldrivna Wranglern i Europa.
Mm.
Bilen som ljudlöst tar sig fram i Moabs terräng samtidigt som The White-Headed Bald Eagle svävar liksom ovanför och så här. Den här bilen definierar amerikansk frihet.
Ah.
Och den här presskonferensen skulle på något sätt ackompanjeras av The Star Spangled Banner, liksom precis som när Jennifer Hudson inledde Super Bowl 2009. Kommer du ihåg det?
Ikoniskt ögonblick.
Ja.
Det är fantastiskt.
Ska vi, kan du bara lyssna så vi kommer lite i stämning? Och speciellt
ifall folk inte har hört.
I slutet när det är färdigt, när det kommer 6 eller 7 stycken F-16 och liksom lågpressar över publiken.
Mm.
Jag upplevde ju det här när jag var på NASCAR, det jag pratat om förut. Men alltså när jet flygplan. Vad säger man?
Jet. Jo, vi säger jet. Jaktflygplan.
När krigsflygplan kommer och lågsniffar med efterbrännkammare på.
Ja.
Alltså, det är då man tar värvning.
Ja.
Alltså, jag var ju beredd. Jag sprang till ett värvningskontor där uppe i Upstate New York när jag kollade på NASCAR.
Mm.
Ta mig till någon öken där jag ska döda åt er.
Ja,
så kände jag.
Mer amerikanskt än så här blir det ju inte.
Nej. Vi lyssnar bara kort på slutet liksom när det blir som pampigast.
Ah, man ryser ju.
Men det här är så bra. Och det var ju det här. Liksom, nu började Jeeps presskonferens. Det var ju det här man ville ha. American Icon. Bilen som vann andra världskriget.
Mm.
Jag satt förväntansfull.
Mm.
Ska vi rulla inledningen på den här presskonferensen?
Det är inte säkert att alla har sett den, så det gör vi.
Ja.
Mm.
Has always proven that there are no peaks too high for the brand to reach. And Wrangler knows it well because its story is a story of challenges. Do what others can do and get where others don't.
Men vänta. Det här är ju helt sjukt.
Jag vet.
Obefintlig engelska. Mm. Italiensk brytning i kombination med ett lätt talfel. Mm. Det är inte receptet för gåshud.
Nej, inte någonstans. Det roliga här tycker jag också att hon liksom inleder med då på knackig italiensk engelska och pratar om Jeeps historia under andra världskriget där Jeepen var en viktig del i att bringa frihet i Europa. Men det hon tycks helt bortse ifrån det är att Italien, de var ett av de länderna som skulle rensas ut eftersom de fegas mot svinen. De stod ju på tyskarnas sida.
Ja.
Men det glöms tydligen bort.
Ja, det klippte de bort. Och istället, jag menar, någonstans, vad har de i bakgrunden? En ful klättervägg.
Ja, men jag vet.
Kunde man inte åtminstone placera jeeparna i, liksom på en kulle i Toskana, omgiven av natur?
Ja, men för klättring känns ju inte så jävla liksom. Det känns ju 2003. Det är inte det häftigaste man kan hålla på med idag.
Det jag menar, det är ju precis det som jag satt och pratade Dodge med Italien.
Ja.
Att de kan inte varumärkets DNA.
Nej.
Så de tänker, ja men Jeep och Wrangler, det är en bil för unga, sportiga människor.
Ja.
Och vad är sportigare än parkour och klättring?
Jo, men det är också 2003. Vadå klättring? Det är ingen det är, i min värld är det här lika illa som att liksom försöka sälja en bil med hjälp av bilder på folk som vindsurfar eller åker vattenskidor. Ja. Det känns så jävla otäckt.
Det hade fan med varit bättre. Men du, vi hoppar fram lite, för jag menar någonstans, nu kommer ju istället the senior brand manager.
Ja,
då liksom, nu ska vi liksom få höra på honom.
Mm.
Wrangler 4xe is the most technologically advanced Wrangler ever and sets new standards both for the UV category and for the 4x4 traction capability. Wrangler 4xe combines the power of a latest generation turbo gasoline engine with two high voltage electric motors.
Men det här är en nörd som både typ spelar paddel och kissar i sängen.
Jag får panik.
Eller hur?
Kategori.
Han har så jävla dålig
engine.
Han har så dålig engelska så det är svårt att förstå vad han säger när han beskriver prestandan i den här bilen.
Oh, jag får sån panik. Ska vi kan istället lyssna på the head of global propulsion chief engineer. Nu måste vi liksom så här, det måste bli ordning i leden på något sätt.
Ja.
Let's see what is the propulsion system that makes this possible. The internal combustion engine is a 2-liter direct injection turbocharged gasoline engine of the global medium engine family and provides exceptional responsiveness, performance and fuel efficiency.
Då dyker det liksom upp en liten italiensk syslöjdsfröken och pratar om möjligt ännu sämre engelska.
Alltså, jag fattar såklart att Jeep Europa som nu ska lansera 4xe, alltså el-Wranglen. Jag fattar att de styrs från Italien eftersom kontoret ligger där.
Mm.
Jag fattar också att en sån här lansering är sjukt hårt skriptad. Det vill säga, det är säkert 50 idioter som har bestämt i detalj hur den här lanseringen ska sättas upp.
Mm.
Men, och det här är ett stort men, om man ska lansera en ultraamerikansk ikon för den europeiska marknaden, då kan man inte göra om det till en sydeuropeisk produkt.
Nej, absolut inte.
Varför flög de inte över folk från USA som de facto har utvecklat bilen och lät dem presentera den? Presentationen var ju liksom på engelska.
Mm.
Varför tog de inte in en skådespelare eller en kändis som kunde stå där? För att det här var ju inte för den italienska marknaden. Det här var ju för hela Europa, det vill säga Tyskland och alla marknader ska liksom bli sugna på den här bilen.
Mm.
Att låta tre italienare utan kameravana, talarvana eller språkkunskaper presentera Jeep Wrangler och 4xe, det är ju liksom ett klavertramp.
Dessutom så ser man ju att de läser från en teleprompter.
Ja,
speciellt hon, den äldsta. Ja, men den äldsta, sista kvinnan här, man ser ju att hon läser.
Ja, plus att de har gått någon så här, 10-minuters kurs i hur man håller händerna när man pratar.
Ja.
Eftersom alla viftar på samma sätt. Kan det vara så, det här slog mig precis nu, att USA har ett enormt dåligt självförtroende? Alltså nu. Alltså att efter flera år av internt kaos och polisbrutalitet och stormning av Kapitolium, så kanske man känner att man vill tona ner det här liksom amerikanska för att inte Europa ska bara skratta åt.
Jag tror att kanske du är någonting på spåren där faktiskt. Det är inte alls omöjligt att det är så. Men dessutom så tror jag att USA har en jävligt skev bild av vad Europa är. Uh-huh. För att de bryr sig inte så mycket.
Nej.
Så de tänker så här, vadå, kan väl italienarna göra? Italien, Tyskland, ja, tomato, tomato.
What are you gonna do for our vacation? Well, I'm gonna go to Europe.
Ja.
Vadå Europa?
Ja.
Så, och då åker man till Rom och Paris.
Ja, liksom. Precis.
Sen har man inte koll på
nej,
det.
Nej,
är de, i USA så tror man att hela Europa är Jeep Wrangler, jo.
Ja, å andra sidan så tror ju många i Europa att USA är USA bara. Det är lika stor skillnad på Texas och San Francisco som det är på Italien och Norge.
Ja,
eller?
Ja, det är sant.
Ja.
Men kan det vara så att man då satt på Jeep i USA och sa så här, men låt italienarna sköta hela skiten så kan vi liksom skylla på dem sen.
Ja, ja, ja.
Eller så är det bara du och jag som vill se vithövdade örnar och F-16 och skrattande barn i olika färger. Jag
tror inte det.
Jag är otroligt svag för amerikansk 90-tals mediaestetik.
Det gillar du, va?
Ja. Handen på hjärtat.
Ja.
Men vi ska ju också säga så här, vi älskar ju Jeep och nya Wrangler är ju fullständigt magiska, alltså bäst hittills.
Mm.
Det kommer bli en sån löjlig succé.
Ja.
Superintressant teknik där de tar den här ellösningen, för batteripacket är ju inte jättestort.
Nej.
Men de tar ellösningen lite utanför boxen eftersom det är liksom en offroadbil.
Mm.
4-5 mil på ren el. Men man kan också spara eldriften tills man kommer ut till skogen eller in i en citykärna.
Mm.
Så den är liksom flexibel som satan själv.
Ja, för satan är en vigjävel.
Mm.
Jag tänkte ju direkt när jag såg den här, undra om Krick nu sitter hemma och tänker, ja men en sån här måste jag bygga en Wagoneer av.
Ja, så tänker jag.
Ja, det förstår jag att du gör. Men min fråga där är, för Wagoneeren är ju otroligt, nu ska jag säga, otroligt enkel att bygga om. Det har jag ingen aning om. Men det går ju åtminstone. Uh-huh. Det har ju du och DJ bevisat.
Uh-huh.
Men tror du att det blir krångligare med en el och riva isär den?
Nej.
Nej, det är inte så. Nej.
Inte alls.
Nej, vad bra.
Uh-huh.
Nej.
Jag är lite orolig att Daniel kommer få lite en sån här bzzzt. En sån rejäl kyss.
Ja.
En stöt. Så han flyger liksom
från
Laxå till
Italien.
Ja, i alla fall till Örebro centrum.
Ja. Du, eftersom vi redan har liksom piskat upp stämningen här.
Ja.
Jag tänkte testa ett nytt segment i den här podden. Aha. Ibland så känner vi att de här nya segmenten flyger och ibland så låter vi dem själv dö. Och idag har jag kommit på ett nytt sånt här segment som jag tänkte att vi testar, så får vi se om
det ska själv dö eller inte.
Ja, om det är något att bygga vidare på. Precis. Jag sa ju i början av podden att det kommer bli gnälligt idag. För det här är ett jävligt gnälligt segment, kan jag säga. Det här segmentet har jag valt att kalla jävligt oklart. Egentligen tror jag det var förra helgen som jag kom på det här segmentet. För jag såg en bil som gjorde att det första jag tänkte var, hur fan har de tänkt här? Eller typ, vad är tanken här? För jag kände att den här bilen har inget syfte överhuvudtaget. Och den är väldigt, väldigt oklar. Eller...
Ska segmentet jävligt oklart?
Mm.
Ska det få en egen jingle? Jag gillar det jättemycket redan.
Ja, vi kan väl avgöra det efteråt. Idén är bra, men det kanske blir ett totalt haveri. Jag vet inte.
Ja,
men en jingle kan vi väl kosta på. Vi gör det.
Jag tycker det.
Ja. Det jag kände med den här bilen jag såg, det var att liksom, den har ju inte en tillräckligt stor målgrupp. Den här bilen är så absurd så att jag för mitt liv inte kunde förstå varför den har byggts överhuvudtaget. Bilen jag såg, och som jag ska snacka om, det är Volvo C70 Cab. Alltså en sån här. Kolla.
Ja, jag vet precis. Ja, den är jävligt oklar.
Alltså... Nu vet ju ni som lyssnar på podden att Volvo är ju inte ett av mina favoritmärken. Eller snarare, det är ju ett av de märkena som det är helt likgiltig inför. Det finns absolut ingenting i den image som Volvo försöker locka sina köpare med som trycker på några knappar för mig. För mig representerar Volvo så mycket av de här delarna med Sverige som ibland får mig att vilja flytta utomlands. Men oavsett det då, det vill säga oavsett om det står Volvo eller inte i kylaren på den här bilen, så är ju just C70-cabben en otroligt ful bil. Eller inte ful kanske, men den försöker ju gifta två stilar som inte går att gifta. Och det här är liksom hela idén med segmentet jävligt oklart. Det vill säga att bilen i fråga försöker vara något som den absolut inte är.
När tillverkades den här?
Mellan 96 till 2013, typ.
Aha.
Volvo påstår ju att C70 är en sportig bil. Det tror jag de tänkte när de tog fram den här modellen. Jag tror det var 96. För de tänkte att den här skulle konkurrera med Mercedes CLK. Vilket ju är så dumt så att man knappt kan tro att det är sant. För en Volvo C70, den är ju lika sportig som Leif Loket Olsson i en träningsoverall. Mm. Och om någon inte minns vem det är så får ni googla. En bil blir ju inte automatiskt sportig bara för att man liksom väljer att bygga den i ett kupé eller cab-utförande.
Nej.
Och det här är ju så typiskt svenskt. Och världsfrånvänt, det är på samma sätt som man i Sverige ofta ser så här smällfeta gubbar i 60-årsåldern som har ålat in sig i så här Tour de France-inspirerade cykelkläder och så vinglar de iväg på en så här tempocykel som är byggd i karbon som har sån här design som är så här minimalistisk och aerodynamisk. Ja. Så är ju C70-cabben. Den är liksom, det är ju en trött och jävligt husvagnskompatibel 850 eller S70 egentligen som någon har rivit. Som någon har rivit av taket på bara.
C70 cab, den känns ju väldigt mycket... Så här, jag jobbar med import och jag bor i Skara.
Ja, Skara. Exakt. Den lurar ju ingen. Nej. Eller inte mig i alla fall. Men det som gör att hela mitt resonemang haltar lite är att jag naturligtvis fick lov då att undersöka om den här skitbilen sålt bra eller om den, precis som jag trodde, är ett totalt fiasko. Och döm om min förvåning, eller förvåning. Jag är tyvärr inte ett dugg förvånad, utan bara återigen jävligt besviken på TV4-pulsen. För när jag läste på lite om den här styggelsen så insåg jag att den har ju såklart sålt jättebra i Foppa Toffel Sverige genom åren.
Men är den så ful?
Den är jätteful, skärp nu, du är bakfull. Jag hittade till exempel en artikel redan 2006 som beskrev vilken jävla hit den här bilen var. Så här stod det bland annat. Efterfrågan på nya cabben Volvo C70 är så stor att Volvo redan beslutat att öka tillverkningen från planerade 16 000 bilar till 18 000 bilar per år. Oj. Mottagandet av C70 har varit fantastiskt, säger Bo Larsen, presschef för Volvo personbilar i Sverige. Då. Och totalt så har Volvo bajsat ur sig 84 609 C70. Så tydligen så fanns det ett behov och en efterfrågan efter en bil som kombinerar den här självgoda gubbigheten med någon form av påhittad sportighet. Så jag vet inte, det kanske inte är något att bygga vidare på det här. Men, eller så kanske vi kan komma på bättre bilar som påstår sig vara något de inte är.
Som är oklara, ja. Men är det inte så att vi lever lite i en skyddad verkstad i Stockholm? Därför att det här är ju ingen Stockholmsbil. Den här är ju jätteovanlig i Stockholm.
Det kanske var därför jag hajade till så mycket. Det är Skara, det är ju precis
där, har alla såna här.
Ja, den är nog populär även
Varberg.
Varberg, ja. Inte så mycket Skåne kanske. Eller jo då.
Jo, kanske där också.
Inte Dalarna överhuvudtaget heller.
Nej. Men jag skulle säga så här, i Stockholm, då är
Östergötland
man inte...
Östergötland är det också.
Ja, det vet inte ens var det ligger. Men jag tänker så här, i Stockholm, då är man inte lika kanske rädd för att köpa en Audi cab eller en Mersa cab eller en BMW cab. Medan i Varberg och Skara och Östergötland...
Ja.
Där symboliserar de för mycket. Kolla, nu kommer den där stockholmaren, sa jag med en oklar dialekt. Men jag förstår att det blir ändå så här, nej, men jag kör svenskt. Jag röstar ändå på SD
liksom. Det är tryggt och flashigt liksom, på samma gång på något sätt.
Jag är med dig. Jag hatar den.
Men att jag hade fel om C70-kappen gällande dess popularitet, det leder mig in på ett annat ämne.
Aha.
Som jag skulle vilja diskutera.
Den är fortfarande oklar.
Ja, den är jätteoklar. Så vi får se då. Jag skulle vilja att du tog den
nästa avsnitt. Jävligt oklart.
Jävligt oklart. Så kanske det är ett ämne som vi kan utveckla.
Det behöver ju egentligen inte ens vara en bil. Det kan ju vara en väldigt oklar produkt också. Alltså vi kan ju
det kan vara vad fan som helst. Vi får se vad det blir. Hur som helst då, det här är tankarna kring C70. Det fick mig att känna att det kanske är så att mänskligheten är på väg mot en kulturell och stilmässig katastrof. Jag känner att för varje år som går så blir saker och ting bara töntigare och töntigare. Och mycket blir också fulare och fulare. Ja. Men samtidigt känner jag att vi har aldrig varit så kåta på att höja dynga till skyarna som just nu. Och det här beror ju på social media. Det har ju gått inflation i pompösa superlativ. För när man läser hur många människor som väljer att beskriva sin jävligt mediokra, eller mediokra är kanske fel ord, men högst ordinära då, och grå, trista vardag med ord som bästa, finaste, helt otroliga, så blir man ju spyfärdig. Vad fan är det som har hänt med oss och vår kära jantelag? Det är ju inte utan att man saknar den lite grann. Jag har ju pratat om det här, men i 2000-talet Sverige känner jag att mer, vi behöver få tillbaks jantelagen, för det folk verkar ha glömt nu, det är ju det här landets mest grundläggande liksom rättesnören. Och det är ju nämligen att det är fult att skryta. Eller snarare så har ju svenskarna tidigare...
Det var ju alla millennials som fuckade upp det här. De fattar inte ironi.
Nej.
Och de har helt oblygt så skryter de.
Ja, men precis. Förut så tycker jag att Sverige har liksom, svenskarna har jobbat utifrån devisen show, don't tell. Men nu är det mer liksom tell, don't show. Eller bara tell utan att ha någon... Eller,
eller den vidraste varianten, någon form av humble brag grej där man lägger upp så här, titta vilken fin blombukett jag fick från finaste vännen som grattade mig eftersom jag hade alla rätt på tentan.
Exakt så. Idag ska varenda sunkig tacokväll och varenda ful teckning från folks helt ordinära unga läggas ut till liksom allmän beskådan med hashtaggen vardagslyx eller stolt mamma, eller hur? Nu vill jag bara för ordningens skull påtala att jag är helt på det klara med att det kanske inte alls är tiden som jag lever, utan det kanske i själva verket är jag som är ur tiden på något sätt. Så kan det mycket väl vara, men hur som helst så oftare och oftare så slås jag av nutidsfenomen som jag inte köper in på. Nu har de till exempel bestämt att Globen ska byta namn från Ericsson Globe till Avicii Arena.
Ja.
Och det här kan jag inte låta bli att störa mig lite på. Alltså... Ja, men till att börja med så är ju det här namnbytet helt verkningslöst. Eftersom det är ju ingen som kallar Globen för Ericsson Globe idag, utan alla säger ju Globen. Och det är såklart ingen som kommer säga Avicii Arena, utan vi kommer ju fortsätta att säga Globen bara,
ja,
eller hur?
Ja, men det kanske har ett symbolvärde snarare än att folk ska säga vi syns på Avicii Arena.
Ja, men jag fattar. Ja. Jag har full förståelse också för att man vill liksom hedra Tim Bergling, va? Eller Avicii då.
Ja, eller att psykisk ohälsa, att man ska få ett forum för att kunna prata om det.
Ja, precis. Det är svårt att tycka illa om det kanske. Men framförallt, som du säger, psykisk ohälsa, jättebra att lyfta fram. Och det har full förståelse och respekt för. Men, var han så jävla bra egentligen?
Nej, men sluta.
Och återigen, lugn nu. Innan jag fortsätter med det här resonemanget så vill jag understryka att det kanske är jag som är gammal för att jag inte förstår storheten i hans musik och känner att det kanske inte spelar så stor roll om musiken egentligen var bra eller inte. Det kanske räcker med att han var en populär artist för väldigt många människor och liksom just att problemet då med psykisk ohälsa och viljan att hedra hans musikar, det är en fin gest som hans vänner och familj kan glädjas över.
Han var ju ett musikaliskt geni. Även om man inte gillar den typen av musik.
Ja, alltså jag tycker att det är lite likadant här som i fallet med Volvo C70. Det vill säga, svenskarna går igång på en grej som de bara har bestämt sig för är bra, precis som du gör nu, utan att reflektera över huruvida det här stämmer eller inte. För om man tittar på artister som på något sätt räknas som ikoner, då har ju liksom deras musik, den har ju stått sig väldigt bra över tiden, som Beatles, ABBA, Bowie, Hendrix, Bob Marley, Michael Jackson och så vidare. Men vem lyssnar på Avicii idag? Inte ens min son, som väl var 7, 8, 9 år när Avicii var som störst och älskade Avicii. Inte ens han lyssnar på Avicii längre. Och det här har att göra med att musiken just var liksom en enkel, trallvänlig fotbollskörs EDM. Och hela den här musikgenren, den är ju helt död idag. Det är ju ingen som lyssnar på den här typen av musik längre. Så är det väl. Det kan du. Så oavsett om Avicii låg etta på alla listor mellan 2016 och 2018, så var han ju liksom stor inom en musikstil som känns lika mycket dagslända som typ Eurodiscon. Och om E-Type hade dött 92, så hade inte vi döpt om Globen till E-Type Arena. Och det beror ju på att Eurodiscon också var någonting som vi redan då förstod att det här kommer inte åldras så liksom med värdighet på något sätt. Men idag är vi så jävla snabba med att benämna saker som kanske förvisso är helt okej, men då lyfter vi upp dem till att bli otroligt magiska och fantastiska tack vare att vi då i sociala medier vant oss vid att överdriva allting. Alltså, så till den milda grad.
Jag måste backa.
Ja?
Alltså din spaning är briljant. Jag håller med. Ja,
vad bra.
Jag håller med dig.
Jag vann över dig.
Ja, det gjorde du.
Men även om jag, både du och jag, liksom, jag kanske låter som en blötfis när jag sitter här och gnäller på att Globen heter Avicii Arena. Egentligen skiter jag fullständigt i vad den heter. Målar den brun och döpt den till Cindy Peters Arena. I don't care, på något sätt. Det kanske var den äldsta referensen i poddens historia. Det är typ 1% av våra lyssnare som vet
att Cindy henne. Peters. Hon är otroligt,
ja, hon är otroligt bra.
En comeback av Cindy Peters. Jävla pipa.
Ja, egentligen är det inte att den heter Avicii Arena som jag stör mig på. Utan att vi befinner oss i en tidsera. Där vi så okritiskt bara accepterar idéer som inte helt är förankrade i verkligheten. Men nu ska jag inte gnälla något mer idag. Och det här hade absolut ingenting med bilar att göra, så egentligen borde jag, precis som en stor del av resten av Sverige, bara hålla käften, känner jag. Så nu ska jag vara tyst och så får du ta över.
Okej. Vet du vad jag kör då?
Nej.
Då tänker jag så här, jag kör veckans bil.
Ja, gör det.
Och det här ska gå i patriotismens tecken.
Ja, bravo. Mm.
Jag tänkte den här veckan lite flyktigt titta på bilen som, trots att det var en succé under i stort sett alla år som den fanns, bara blev fulare och fulare och fulare och fulare och fulare.
Det finns verkligen en röd tråd i dagens avsnitt.
Jag pratar om Cheva Nova.
Ah, jag älskar Nova. Jag har liksom alltid väl haft en Nova.
Jag gillar namnet.
Ja, jag gillar också modellen. Ja. Att det är liksom Chevellens lilla, härliga småsyskon.
Ja. Mm. Men specifikt för veckans bil så tänkte jag, som en motreaktion till Jeeps usla, opatriotiska presskonferens, titta närmare på det vackra specialpaketet av 1974 års Cheva Nova Spirit of America.
Oj. Ska jag vara riktigt ärlig så vet inte jag vad det är för tilläggspaket.
Det visste inte jag heller.
Nej.
Mm. Men vi börjar från början. Mm. 1960 så såg ju Ford Falcon dagens ljus.
Just det.
Liten, billig och superenkel i sin konstruktion. Vilket var ingredienserna som gjorde att Chevrolet fick liksom frossa. De kanske inte fick regelrätt panik, men de blev liksom nervösa. Skulle Ford få en succé och skulle liksom Cheva stå här med brallorna nere?
Mm.
Och då tillsatte man genast ett utvecklingsteam som fick uppgiften då att blixtsnabbt arbeta fram en liten, enkel och driftsäker och billig bil som skulle peka med hela handen på Ford Falcon.
Mm.
Och efter 18 månader så rullade den första bilen ut ur fabriken, vilket var ett fullständigt nytt rekord.
Ja, det lät väldigt snabbt.
Det står sig bra fortfarande idag. Alltså en helt ny bil från första pennsträcket till att sätta nyckeln i tändningslåset.
Mm.
Dock tvistade man in i det sista om namnet, för det fanns ett luddigt direktiv uppifrån att alla bilar från Chevrolet skulle ha ett modellnamn på C. Så även om det fanns Bel Air och Biscayne och Nomad och Kingswood och en massa andra modeller, så hade ju ändå Cheva genom åren släppt C10, C20, CK, Camaro, Corvair, Corvette, Caprice, Chevette, Citation, Celebrity, Cavalier, Corsica, Cobalt, Captiva, Cruise och några
men
till.
Men gud vad roligt, det här har aldrig slagit mig.
Nej, men det är ju för att det är ett luddigt direktiv.
Ja.
För de har haft lika många modeller som inte är på
just det.
Men det fanns där.
Mm.
Och det som då låg på förslagsbordet, för den här nya bilen, det var att den antingen skulle heta Chevy 2 eller Nova. Och C-förespråkarna, de vann. Så bilen fick helt enkelt heta Chevy 2. Men sen adderade man Nova som den högsta utrustningsnivån.
Aha.
Och när var det här? Jag tror det var 62. 61 eller 62, jag minns inte.
Mm.
Så då hette den Chevy 2 Nova. Sen 1967, då skrotade man Chevy 2 och istället fick den bara heta Nova.
Bravo.
Värt att nämna, det är ju att just 1966 och 67, det räknas ju som de snyggaste Novorna av dem alla.
Mm.
Men eftersom Camaron släpptes 67 så störtök Nova-försäljningen. Så, så de fick ju rita en helt ny modell redan 1968. Mm. Den blev liksom för lik och daterad.
Mm.
Så att det 67-68, det var ju väldigt kort liksom utseendemässigt designspråk där. Men de var ju sjukt snygga. Och sista värdelöst vetande detaljen kring Nova innan jag dyker ner i veckans bil, det var ju att GM 1971 gav möjligheten då till Oldsmobile, Pontiac och Buick, alltså sina GM-kamrater, att ta fram egna versioner av Novan. Och här visade GM prov på lite crazy kreativitet.
Mm.
Alltså något som de inte någonsin har varit superkända för.
Mm.
Alltså något som vi har hyllat Elon Musk för.
Mm.
Men här bjöd GM på ett påskägg genom att döpa Oldsen till Omega. Pontiacen fick heta Ventura. Buicken fick heta Apollo. Och tar man då den första bokstaven i varje namn, Nova, Omega, Ventura, Apollo, så bildar det kort och gott Nova.
Aha.
Mm, det är ganska dåligt påskägg.
Ja.
Men det är där ändå.
Jag tycker ju personligen faktiskt att de här från 68-69, de Novorna tycker jag är snyggare än de första generationen.
Ja.
Men det är nog för att den påminner mer om Chevellen.
Jag säger inte vad jag tycker.
Nej, just det.
Jag säger bara vad folk tycker.
Ja, just det.
Ja. What people say.
Ja.
Men nu då? Året var 19... Oh, man ska säga som... Vad heter det? Det var...
Året var.
Ja. Året var. Ja. Vad hette det programmet?
Jag vet inte.
Om ett fotografi.
Ja, kanske det.
Ja, skitsamma. Ja. Året var 1974. Mm. USA liksom låg och bubblade. Kongressen hade den 4 juli 1966 skapat American Revolution Bicentennial Commission som skulle utröna hur USA skulle fira sin 200-årsdag.
Mm.
Och först var det ju tänkt att man skulle hålla en utställning antingen i Philadelphia eller i Boston. Men efter 6,5 års debatt så rekommenderades istället att inte bara ha ett enda evenemang utan istället ska man fira lite här och där under flera år. Det var liksom ett luddigt firande. Tjafsen fortsatte och den 11 december 1973 så upplöstes den här kommissionen och ersattes av American Revolution Bicentennial Administration, eller ARBA. Och de fick då ansvara för arrangemanget av massa lokala evenemang.
Och det skulle någon form av festkommitté för hela landet.
Ja, och det skulle kulminera då den 4 juli 1976 på 200-årsdagen.
Mm,
men som sagt, USA låg liksom och kokade och bubblade av patriotism. Mm. Och biltillverkarna liksom ville haka på. Och på Chevrolet, då kom man på att vad vore då bättre än att släppa en Cheva Nova Spirit of America.
Mm.
Och då utgick man från 74 års modell och valde en trim level med hatchback-luckan bak. Och den här modellkoden var RPO Z51. Alla de här bilarna var vita med en röd och blå stripe längs sidan på huvudet. Precis som mina nya Nike som jag köpte här med röda, blåa och vita.
Mm.
Som en hyllning till dagens tema.
Just det.
Sen hade de här bilarna också speciella snygga örnemblem och rally wheels. Och inuti så hade de vita stolar med vita dörrsidor. Och till där så adderade man en blodröd matta och röda bälten.
Oh.
Den här bilen skrek USA.
Mm. Vad ser på den då?
Hela 14 463 bilar fick man ut 1974. Och de är extremt ovanliga idag.
Ja.
De är otroligt snygga.
Mm.
Vadå?
Som sagt, det hände ju någonting där i slutet på 60-talet. När 60-talet går över 70-talet med Novorna som är...
Ja, men man,
grill, det blir, den ser inte lika muskelbilig ut längre, tycker jag.
Men man måste ju ändå älska udda fåglar.
Ja,
udda modeller,
jag älskar
udda,
tanken och idén.
Udda trim levels,
ja,
co-labs, ja, editions.
Ja,
de här bilarna pratar på ett annat sätt.
Det gör de.
Och det är därför som Nova Spirit of America är veckans bil.
Ja, jättebra veckans bil.
Mm.
Så ska det se ut.
Mm.
Nu har det blivit dags för lite tvåhjulig
information.
Ja.
Northbike. Dream it, live it.
Mm. Du, det var inte jättelänge sedan jag lovade att jag inte skulle gnälla så mycket, utan försöka bli lite mer positiv och välvilligt inställd.
Det gick inget bra, eller?
Till tiden vi lever i. Nej, jag känner att även i dagens avsnitt av Dealen med bilen, som, eller Dealen med hojen, så behöver jag gnälla lite.
Okej.
Okay. För någon vecka sedan så gav jag ju mig på 50-talister som kör cruisers ju. Och vi har ju fått en del mail från folk som tycker att det här var kul och som höll med mig om det här.
Uh-huh.
Jag kan ju känna att jag kanske sparkade lite på en grupp som redan ligger ner. Så idag hade jag tänkt att ge mig på ett annat fenomen inom hojbranschen som kanske det inte är riktigt lika synd om. För jag tänkte nämligen ge mig på tillverkarna. Eller kanske...
Alla. Du ska ge dig på alla motorcykeltillverkare. Är det du ska göra?
Ja, men det finns hur som helst en sak som jag retar mig på med hur de stora märkena ritar sina hojar. För när jag funderar på hur många nya hojar som jag tycker är snygga, så är det faktiskt förvånansvärt svårt för mig att räkna upp 10 stycken nya hojar som jag skulle vilja ha i garaget. Jag gillar ju såklart hojen jag kör nu. Jag tycker att Triumph Scrambler-modellerna, den ser väldigt bra ut. Samtidigt kan jag gilla till exempel Norton och Ducati våga rita Scrambler som både är moderna och gamla på samma gång. Min är mer old school rakt igenom designmässigt. Och jag kan ju tänka mig att det kanske blir lite för mycket maskerad för en del personer. Men jag gillar ju den här skarp. Men
nya Norton Scrambler, den är ju sinne. Den är ju mycket snyggare än din hoj.
Ja, det vet jag inte, men den blandar nytt och gammalt på ett lite mer spännande sätt. Sen förstår jag ju att det är lätt att gå all in retro som Triumph har gjort, för det blir ju väldigt, väldigt bra automatiskt.
Ja.
Hur som helst då, när jag tittar på hur de flesta hojar som släpptes 2021 ser ut, så är det ju inte många som får det att pirra till direkt. Ja. Och med tanke på hur duktiga formgivare som alla de här stora märkena förfogar över, så har jag... Ja, det är svårt att förstå varför designen så många gånger är så mjäkig och förutsägbar.
Ja.
Problemet är ju att hojtillverkarna, precis som biltillverkarna, mer och mer försöker konkurrera med varandra genom att liksom rita hojar som ska vara så lika varandra som möjligt. Eller hur? För så är det.
Ja, helt med.
Ta Suzukis den här GSX S1000, deras naked hoj. Den har ju inget uttryck överhuvudtaget som är eget. Och även om det är en grym hoj säkert att köra, så har den ju liksom rent utseendemässigt ingenting som gör att man känner att man skulle välja just den hojen. För den ser ju ut som att de liksom har plockat delar från alla konkurrenters naked hojar och satt ihop till en hoj. Men den har ju liksom inget eget uttryck på något sätt. Jag fattar att tillverkarna är försiktiga, för man har liksom inte råd och liksom chansa, utan man vill bygga hojar som ska attrahera en så bred målgrupp som möjligt. Men jag tror att de tänker fel. För till skillnad från bilförare så är ju hojåkare i större utsträckning individualister. Nu pratar jag inte om folk som gillar liksom hobbybilar, utan vanligt folk bara.
Mm-hmm.
Och jag tänker att hojen många gånger, den ska ju säga något om vem de är. Och ingen köper en hoj för att man behöver, utan hojen är ju i mycket större utsträckning än bilen ett nöjes- eller lite så här image-grej. Och då kan man inte tänka fegt på samma sätt som bilbranschen.
Mm.
Och jag tror att man kan rita en spännande produkt och samtidigt nå en bred publik. Precis som med allt som man uppfattar som vackert, ju vare sig det handlar om kvinnor eller bilar eller blommor eller natur, vad det än är, så måste det måste finnas något unikt för att vi ska riktigt gå igång ju. Men det är så otroligt få nya hojar som gör det här, tycker jag. Och det här fick mig då naturligtvis att börja fundera på varför det är så. Och det är nu som jag återigen kommer att bli sur och grinig. För jag kommer ju tyvärr ganska snart fram till att det är inte hojtillverkarna det är fel på, utan det är människorna som ska köpa hojarna som är anledningen till att hojarna inte är mer spännande än vad de är. För även om hojåkare är då individualister och kanske i större utsträckning än andra gör saker som går emot strömmen, så är det fortfarande så att folk är folk, och folk har i regel ganska kass smak ju. Eller egentligen så tror jag inte att det nödvändigtvis behöver vara smaken det är fel på. Men folk har ju i regel inte tillräckligt mycket självförtroende för att våga sticka ut stilmässigt. Utan man trivs bra med att liksom skvalpa runt i den här slätstrukna svenssonsoppan där alla mer eller mindre ser likadana ut.
Aha.
Och det här är ju inte bara något som är typiskt för Sverige. För hojtillverkarna skiter ju i ett land med 10 miljoner människor. Det bor ju lika mycket folk i London som det bor i Sverige, typ ju. Ja. Utan den här lagomheten, det är ju liksom ett globalt fenomen. Men det kanske är som starkast i Sverige. Det kanske är ju starkare här än i Italien till exempel. Men där ser man ju också varumärken som Lambo och MV Agusta. Där sticker de ju ut med. Liksom.
Ja,
hur som helst bestämt mig för att jag inte ska ägna hela podden åt gnälla på folks stil.
Men...
Ja, folk får väl klä sig kanske och köra hur fula motorcyklar de vill. Men då, som sagt, jag tänker att jag ska försöka ge mig på istället att titta på de olika segmenten av hojar som finns och sen kanske se om det finns något sätt som hojtillverkarna skulle kunna göra för att göra hojarna lite mer uttrycksfulla. Jag kommer inte gå igenom alla typer av hojar, men jag tänkte ge mig på åtminstone de vanligaste typerna. Och här vill jag såklart att du kommer med egna idéer om du kommer på dem. Om vi börjar med äventyrshojarna då. Det här är ju ett segment som växer jättemycket just nu.
Ja, jag tror jag såg 5 stycken. Alltså olika GS,
ja,
Africa Twin.
Ja, det är helt enormt.
Bara nu på väg till jobbet.
Ja. Och det här beror ju naturligtvis på att det är en typ av hoj som har en underliggande attraktionskraft i det att den som nästan ingen annan hoj signalerar att ägaren är en äventyrlig person.
Ja.
Och hojen, den ger ju liksom löfte om att den kan ta dig på det stora vildmarksäventyret. Och det här tror jag väldigt många attraheras av när de flesta av oss sitter framför datorn hela dagarna. Men när man tittar på hur de flesta äventyrshojar ser ut så blir man ju inte skitkåt direkt.
Nej.
Det här segmentet har ju till att börja med kommit att förknippas med lite äldre män, det vill säga lite på samma sätt som cruiserhojarna tidigare förknippades med 60-årskris, så har även äventyrshojarna blivit liksom 2000-talets gubbmoppar. Lite grann, om man ska vara elak. Men det här kanske mer 50 än 60-årskris då. Då förarna kanske väger 20 kilo mindre än sina cruiserkörande bröder. Hur som helst då.
Jag tror att de väger 20 kilo mindre än sina motorcyklar.
Ja, 20 kilo mer än en GS. Men om du tittar på nästan vilken äventyrshoj som helst, rakt framifrån, så ser de ju nästan allihopa ut att ha liksom samma typ av frontkåpa som en snöskoter. Och det här stör mig något jävligt. Om ni inte fattar vad jag menar, så googla 1250 GS och sen så tittar ni på en bild på en ny snöskoter, så kommer ni att fatta exakt vad jag menar. De ser ut som en snöskoter fram. Och när jag tänker på att göra det stora äventyret, så ser jag ju inte mig själv göra det på en hoj som ser ut som en skoter, utan det finns ju naturligtvis en annan stil som jag tror mer överstämmer.
Du menar att de har en övre skärm, de har en nedre skärm och så har de en övre skärm.
Ja, den övre skärmen känns som en helt skoter,
eller? Ja. Det har du sagt ett par gånger nu.
Ja,
men jag undrar varför den har ett sånt utseende. Om det finns någon funktion i det med det.
Ja.
Skitsamma. Ful.
Ja, ful och ful, men det är inte riktigt... Jag tänker så här, det finns ju en annan bild som bättre överensstämmer med liksom den romantiska bilden som målgruppen har av vilka de vill vara när de ger sig av på sitt liksom Sydamerika-äventyr i vildmarken.
Mm.
Och retrotrenden som jag pratade om inledningsvis, den är väldigt stark just nu och den funkar väldigt bra. De hojtillverkare som tillverkar äventyrshojar borde ju naturligtvis kolla på Dakar-hojarna från 80-talet. Mm. Tänk om BMW kunde släppa en modern GS-version av den här HPN Paris-Dakar från 86 som jag pratade om i något tidigare avsnitt av Bilen med hojen. Jag hittade en bild här på nätet. Någon har byggt då en sån här bild på det här temat i Photoshop. Kolla här. Så här ska en GS ut.
Det där är liksom de har gjort en modern av en gammal.
Ja, precis. Det här andas ju liksom Dakar 80-tal och då blir det ju häftigt på något sätt. Eftersom målgruppen också är i den åldern att de kanske minns och växte upp med den här stilen, så tror jag att det här skulle jag vilja se mer av.
Ja.
Nästa kategori hojar.
Får se på den igen, den var ju väldigt snyggt.
Mm. Ja, du ser, där har du originalet.
Jag tar den.
Ja, eller hur?
Ja.
Ja. Mm. Nästa kategori hojar som jag gillar och som lite har kommit att ta över coolhetstronen från sporthojarna, det är ju naked-hojar som typ Kawasaki Z1000 eller MV Agustas Brutale eller KTM's den här 1290 Super Duke R och så vidare.
Uh-huh.
Alla de här hojarna är ju balla och den här typen av hojar, den föddes ju i början på 90-talet och kallades ju då för Street Fighters, och det gör de väl kanske till viss del även än idag då. Uh-huh. Men stilen föddes ju av att folk långkull sina sporthojar och så hade de inte riktigt råd att laga dem. Och då plockar man helt enkelt bort de här söndertrasade kåporna och insåg samtidigt att hojen såg jävligt ball ut under skalet. Och så körde man med dem så. Och ganska snart så började ju även folk som inte hade kraschat sina hojar
plocka bort
det här. Då. Och så såg tillverkarna det här. Och sen så började de bygga hojar som redan från fabrik såg ut som strippade sporthojar. Och det här kan man ju älska, att det är liksom en trend som folket på gatan har fött på något
lite
sätt.
Lite som att man ska ha brallorna långt neddragna, alltså så att man ser halva kalsongerna.
Ja, inom hiphopkulturen, ja.
Ja, som är ett fängelsemode, därför man inte får ha skärp i fängelse.
Exakt så. Ja, men jag tänker på de här nya naked-hojarna. Även om det finns liksom ett historiskt sporthojsarv i de här, så tycker jag att man liksom inte nödvändigtvis behöver göra som tillverkarna gör idag. Det vill säga att man låter färger och grafik påminna om sporthojar. Jag tycker att den här typen av hojar har så mycket egen karaktär att man borde våga hitta nya inspirationskällor till designen. Till exempel så vore det lite ballt att göra det liksom lite mer så här framtidspostapokalyptiskt på något sätt. Alltså man blandar liksom Blade Runner med Mad Max. Skulle inte det vara lite coolt? Ah. Du förstår vad jag tänker, va? För nu är det fortfarande i färg och form väldigt mycket sporttoy. Liksom. Men
borde inte Max Hamburgerkedja göra en Mad Max-burgare? Ja, en Mad Max-burgare.
Ja, just det.
Som är helt crazy.
Är det för att du är bakis? Så
ja, jag blir så jävla hungrig när du sa Mad Max, och så började jag direkt tänka på hamburgare.
Ja. Okej, vi lämnar naked-hojarna. Cruiser-hojarna då? Ja. Det är ju en stil som kanske mer än någon stil behöver ändras om den ska överleva överhuvudtaget. Få personer under 40 tycker att den här stilen känns speciellt spänstig idag ju. Så vad kan man då göra med en stor och tung, men förvisso ganska skön hoj, för de är sköna att köra de här, men de ser ut som en godartad prostataförstoring från Sturgis. Jag berättade ju att jag testade Röns den här Rocket 3 Triumphen för några helger sedan, och många kanske inte skulle kalla den för en cruiser, men i och med att den är så pass stor och kraftig och körställningen påminner ju åtminstone lite om en cruiser, så har den ju vissa likheter i alla fall. Och det som den framförallt har, det är ju ett formspråk som är ganska ovanligt för en så stor motorcykel. För den ser ju lite ut som en naked-hoj nästan. Och jag tror att det finns något här som man liksom skulle kunna bygga vidare på. Det vill säga att man bygger en cruiser-hoj som har ganska mycket mer sportigt utseende än vad de har idag. Och att man kompletterar det med att också ge den en utväxling som gör att de är liksom snabbare iväg från rödljusen. Det skulle kunna bli en ny kategori som kanske eventuellt skulle kunna attrahera en ny målgrupp. Och om den dessutom då går på el, då har vi helt plötsligt uppfunnit ett helt nytt segment. För tycker man vad man vill om cruisers, men de är ju otroligt sköna att köra. Jag vet inte, cruisers är svårt, men det finns någonting här. Det vill säga att gifta estetiken från dagens naked-hojar med liksom cruiser-körställningen på något sätt, sittställningen. Jag vet inte. Sen har vi då sporthojarna. Som jag sa tidigare så har sporthojarna minskat lite popularitet de senaste 10-15 åren. Jag tycker fortfarande att det är bland det coolaste man kan köra. Just på grund av att de ju påminner om det hårdaste som finns. Och det är ju liksom MotoGP-hojarna. Här tycker jag inte att man behöver göra så mycket åt själva formgivningen. För det är ju knappt någon skillnad på liksom en Repsol MotoGP Honda och en CBR 1000 RR. Rent utseendemässigt. Och det går inte heller att göra så mycket, för form före funktion är ju på något sätt det som gör att de här hojarna är så pass snygga. Och i just Hondas fall, då kan man ju till och med köpa deras den här RC213 VS. Om du har 184 000 dollar tror jag den kostar, om du har det över, det är ju en riktig MotoGP-hoj som du kan köpa från Honda, vilket är ju helt sinnessjukt. Det är ju ungefär som Mercedes skulle sälja en kopia på Lewis Hamiltons bil till Kreti och Pleti.
Ja,
men det är ju underbart ju.
Det är skitfrämt.
Ja, och det här tycker jag att både KTM och Ducati och Yamaha och Aprilia borde göra. Alltså släpp de här jävla MotoGP-hojarna till folket. Men det är inte alla som har så mycket pengar. Så det märkena borde göra, tänker jag, det är att släppa vanliga värstinghojar i samarbete med de sponsorer som är med i MotoGP. Det vill säga att du kan beställa en hoj som rent grafiskt ser ut som liksom Vinales eller Quattararos eller Brad Binders hoj. Det skulle jag tycka var fränt. Och det tror jag många andra också skulle tycka var fränt. Man ser ju idag redan att folk liksom...
I cross-cirkusen gör man ju det så mycket genom att man köper sticker på.
Ja, men precis. Ja, precis.
Det borde ju vara, när du köper en sporthoj så borde du ju få med ett
ark, MotoGP
ark med klistermärken. Ja,
precis. Ja. Exakt. Det kanske säger, det går säkert att beställa, men ja. Ja, det var några exempel i alla fall på hur motorcykeltillverkarna kanske skulle kunna tänka för att göra hojar som sticker ut lite mer. Jag fattar ju såklart att i slutändan är pengarna som styr. Och för att överleva så kanske de väl måste fortsätta att rita hojar som är breda, tråkiga och försiktiga massan vågar köpa dem. Men jag tänker att kan ändå kosta på mig att drömma lite. För Dream It Live It är ju faktiskt Northbikes tagline. Så jag kände att jag ska väl leva efter den novisen även i podden.
Du, vi har ju pratat mycket om... Ja, det har varit mycket gnäll den här veckan.
Ja.
Men också mycket om patriotism.
Mm.
Visste du, eller vet du, vilken som är USAs mest patriotiska bil? Och där topspeed.com lät nämligen sätta upp en känslomässig lista.
Jaha, jag tänkte säga enligt vilka premisser då?
Ja, den listan de satt upp, den baserades inte på någonting annat än vad känns mest.
Ska jag säga vad jag tänker, så upp där så är det liksom korvetten Chargen. Men jag kanske tänker helt fel, inte vet jag. Nej, jag har faktiskt ingen aning.
Nej, men du är på rätt spår. Ja. För på sjätte plats så var det Ford F-150.
Ja, det är såklart. Det är...
Femte plats Corvette Stingray. Då tror jag folk, det var inte årsmodell specificerat, utan men jag gissar modell, att det är en gammal, inte den nya Stingray, utan det måste vara en gammal Stingray.
Ja, just det.
Fyra Dodge Viper.
Jag tycker
Challenger och Charger kanske känns mer.
Ja.
Skitsamma. Tre Jeep Wrangler, eller Jeep Wrangler, ja.
Jeep Wrangler, ja.
Två Ford Mustang och Cheva.
Mustangen tror jag skulle vinna annars, för den är på något sätt liksom Route 66 Mustang.
Ja, ja. Och etta Cheva Silverado. Men jag håller med.
Silverado? Ja, ja, förvisso. Men det är
men Cars.com, de vill liksom inte vara sämre.
Nej.
Så de satte upp en lista på de mest amerikanska bilarna man kunde köpa.
Men gud, det här är ett riktigt segment som vi skulle kunna komma på i podden.
Ja.
Det här så måste vi ta upp. Ja, gud vad bra. Gud,
men
fortsätt.
Här tog de istället då hänsyn till var fabrikerna låg, var man tillverkade eller köpte delarna ifrån. Och hur många anställda man hade i USA.
Ja, okej. Okay, så att mest amerikanska på riktigt.
Ja, exakt. Mm. På tionde plats, Chevrolet Colorado.
Jaha.
Nionde plats, Tesla Model X.
Jaha, jag trodde Teslorna skulle komma väldigt högt upp. För jag trodde, de köper ju in delar, ja, precis.
Ja, men de har ju ändå sina fabriker.
En jävla massa anställda.
Ja, åtta, Chevrolet Corvette.
Ja, just det.
Mm. Mm. Sjua, Honda Passport.
Ja, det är ju obegripligt på ett sätt att den ens får vara med på listan. Men den tillverkas ju i USA. Men jag visste inte att delarna trodde jag kom från... Ja, skitsamma.
Alltså de har ju jättemånga av sina anställda där. Sexa, Honda Ridgeline.
Mm.
Men vad fan?
Ja, men Honda har ju det här samarbetet med Chevrolet, va? Eller med GM, va? Som gör att de så mycket tillverkas i... Jag vet inte. Jag kanske är ute och cyklar.
Femma.
Mm.
Honda Odyssey.
Ja, det är någonting.
Ja, det här känns inget bra.
Nej, inte alls.
Fyra, Tesla Model 3. Trea, Tesla Model S. Och två, Ford Ranger. Och vilken ligger då etta? The most American car. The most patriotic.
Nej, jag vet inte.
Jeepy Wrangler.
Jaha, ja, det ser man. Ja.
Och tittar man,
jag knöt ihop det med inledningen.
Ja. Men tittar man på alla varumärken så sammanställde Brand Key Annual Consumer Survey en lista på the most patriotic brands in the US. Alltså då är det inte bilar specifikt.
Mm.
Och nu vänder vi på listan och börjar med ettan.
Vänta, nu förklara det här.
Det här är liksom vilka varumärken är de mest amerikanska varumärkena som finns på den här planeten.
Ja, känslomässigt återigen, eller?
Jag vet faktiskt inte vad.
Nej, okej. Okay.
Brand Key Annual Consumer Survey. Alltså då är det ju en enkät.
Ja, ja.
Så att de har ju skickat ut till hela jordens befolkning att rösta.
Mm.
Etta.
Mm.
Jeep.
Etta, du börjar...
Ja, nu börjar vi tvärtom.
Aha, ja, jag hade sagt Ford faktiskt, ja.
Ford är trea.
Trea, okej.
Tvåa.
Ja, Chevrolet då.
Nej, men det här är ju alla varumärken. Det här är ju inte bara bilar.
Jaha. McDonalds.
McDonalds är inte med på topp 7.
Ja, men nej, gud vad svårt. Åh, vad spännande. Det här hade jag velat ägna tid åt att gissa mer.
Sjukt att McDonalds inte ens är med på topp 10.
Jättekonstigt. Okej, ta det här nu då. Etta Jeep.
Tvåa Disney.
Ja, okej.
Trea Ford.
Ford, ja.
Fyra.
Säg ingenting. Coca-Cola.
Ja!
Ja!
Och femma Levi Strauss.
Ja, snyggt.
Sexa American Express.
Ah, ja.
Sjua Hershey's. Alltså choklad.
Ja, men det är för att det har liksom det har ju det förstår jag att inte vi förstår. För det är ju det som är rabo på något sätt.
Ja, ja. 8 AT&T ja. Och The New York Times delade 8:e plats. 9 Walmart och 10 Fox News.
Ja.
McDonald's var inte ens med på listan.
Nej, det var konstigt. Ja. Jävlar, sånt här älskar jag. Det där var jättekul.
Ja.
Ja, det där ska jag fundera mycket kring.
Men det här blir också en brygga ja. Till nästa grej. Och det gör att vi, eftersom det här är bara en massa varumärken. Mm. Vi har ju fått ett uppdrag av Hansen Racing. Mm. Och det är att hitta och formulera vår och Hansens kärlek till hobbyn. Alltså ord, situationer och känslor som är unika för hobbyn.
Mm.
Och idag tänkte jag sätta tänderna i ett ord som faktiskt på något sätt är unikt för våran hobby. Och det är just varumärken.
Ja, ah, snyggt.
Du tänker så här, det här är luddigt. Ah. Men det är inte alls luddigt.
Ovanligt tänk så här, skarpt för att vara så bakfull som du är.
Ja, jag känner att du börjar släppa. Mm. Men jag är sjukt hungrig. Sjukt hungrig. USA stoltserar ju med fruktansvärt många olika bilmärken. Om man bortser från de stora som Cheva, Ford och Cadillac och Dodge och Chrysler och GMC och Jeep och Lincoln och Tesla så finns det ju ett 40-tal andra småtillverkare. Alltså allt från Rivian till Humble Motors som just nu håller på att ta fram en bil som ska laddas med solceller. Alltså det finns många biltillverkare i USA. Men sen finns det ju såklart flera hundra tillverkare som har gått i graven.
Mm.
Men det jag tänkte titta på idag, det är varumärkena som finns tack vare bilarna. Alltså varumärkena som idag ibland till och med är starkare och högre kännedom än biltillverkarna själva.
Mm.
Smaka på AC Delco.
Mm.
Edelbrock.
Ja, Edelbrock borde nästan vara med på den här listan av mest amerikanska varumärken.
Ja.
Tycker jag i alla fall.
K&N.
Ja.
Compcams.
Mm.
Eller Holley.
Mm.
Tänk nu om de här varumärkena skulle lansera egna bilar. En intressant tanke, eller hur?
Ja.
För jag ser framför mig liksom en självkörande, checkerliknande, stora, bulliga taxibilar med ett ljusblått lysande emblem i fronten där det står AC Delco.
Ja, just det.
Mm. AC Delco passar ju att göra stora elbilar. Mm.
Liksom. En Edelbrock-bil skulle man gärna vilja säga. Det är ju något...
Ja, men en Edelbrock-bil, det är ju i NASCAR eller IndyCar-serien.
Ja.
Då vill man ju se hur en röd Edelbrock spöar konkurrenterna.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och nog fan skulle man vilja se en skön full-size delivery van som heter Holly.
Ja, det är väl klart.
Ja. Tänk på det
ja.
Nästa gång ni köper tillbehör på Hansen Racing.
Era jävlar.
Och just det, de har ju också släppt nya Hot Stuff-katalogen. Den,
ja, har, de
den har ju kommit nu. Och den kan man beställa via hansenracing.se. Mm. Men alla som lägger en beställning får den automatiskt tillsammans med paketet.
Mm.
Och Hot Stuff, det är ju liksom som ett litet magasin med ett axplock från hela deras utbud. Det är ju brutalt. Det är som gamla Hobbex-katalogen.
Ja, och att den just har namnet av
80-talets...
Ja, det låter ju som en herrtidning från 70-talet. Ja. Men det är också så typiskt Hansen Racing. Ja. Fast det är det ju inte. Eller ja, på ett sätt är det ju det.
Ja.
Ja. Och damtidning också kan det förvisso vara. Du, från några goda vänner till några andra goda vänner. Nu tänkte jag prata om Bilsport MC.
Mm.
Tänkte prata bilförsäkringar. Och då kanske det finns folk som sitter hemma. Bilförsäkringar. Kan det vara roligt att prata om överhuvudtaget?
Ja, det kan det.
Ja, speciellt idag. För jag vet inte om det är så att folk vet om det, men Rowan Atkinson, du vet Mr. Bean, han är ju en riktig bilnörd. Som faktiskt har en fantastisk bilsamling av massa dyra bilar.
Ja, han är en riktig biltorsk.
Ja,
han har kvaddat ett gäng bilar.
Ja, det är det jag ska prata om lite idag. Ja. Så det blir lite så här, apropå Bilsport MC då. Han har faktiskt rekordet för det dyraste bilförsäkringsärendet någonsin ligger han bakom.
Va?
Ja.
Blackadder.
Jag tänker så att folk nere i Växjö, när de får höra den här historien så kommer de liksom dra en lättnande suck över att han inte är kund hos dem. För 2011 så var han ute och körde med sin superovanliga McLaren F1. Men eftersom England är ett land där det nästan alltid regnar ju, så var ju vägen som vanligt täckt med vatten då. Och vatten ihop med liksom bakhjulsdrift och 618 hästar.
Och Blackadder.
Ja, ingen bra kombo.
Nej.
Så det som hände var att Mr. Bean tappade kontrollen över sin McLaren F1 och smällde in i ett räcke. Och den här bilen den hade då Ryan Atkinson köpt för 7,5 miljoner några år tidigare. Men i och med att den var så jävla ovanlig, just den här som han hade, så hade priset stigit till 41 miljoner. Vilket gjorde att hans försäkringsbolag fick liksom punga ut med 10 miljoner i reparationskostnader.
Oj, jäklar.
Men det kanske man får räkna med om man har liksom Mr. Bean som kund, om man är försäkringsbolag.
Ja.
Eller
hur? Frågan, liksom, var det här en ära för dem att få laga hans bil? Eller var det,
det är svårt att tänka med. De tyckte att det var liksom så jävla roligt. Jag har några andra roliga bilförsäkringsärenden som jag tänkte dra lite snabbt. 2009 så köpte en Andy Lee House, en Bugatti Veyron, för $1 million. Men av någon anledning då så försäkrade han den här bilen till $2 million. Tydligen så får man göra så i USA. Och det fanns en förklaring till varför han gjorde det här. För inte så långt efter att han hade försäkrat den här bilen så tänkte han casha in försäkringen genom att köra ner bilen i en sjö. Vilket han också gjorde då.
Ja, i full fart.
Ja, men det han inte visste, det var att det satt en övervakningskamera vid sjön som filmade alltihopa.
Nej, det var ju en annan bilist som bara, kolla här kommer en Bugatti Veyron flygande i full fart.
Ja, var det så
och
det var?
Filmade med mobilkameran.
Ja, det resultatet var i alla fall att istället då för att få ut $2 million från försäkringsbolaget så hamnade han på koken med försäkringsbedrägeri. Plus att han ju blev av med en bil då som han hade $1 million i lån på.
För att han hävdade ju att det var en stork han hade kört på.
Jaha.
Eller någon annan ovanlig fågel.
Aha.
Men då, och då hittade försäkringsbolaget den mobilfilmen som någon annan hade lagt upp på YouTube. Från den bilen som kom i motsatt riktning. När man ser hur han bara avsiktligt kör rakt ut i havet.
Ja, det ser man. Sen i Japan så anordnas varje år en stor Ferrari-träff. Som jag glömt vad den heter. Men det är inte så viktigt. Det är hur som helst en träff för en massa olika supersportbilar. Men då framförallt för Ferraris då. Och på vägen dit så råkade ett gäng bilar ut för en jätteolycka. Det är inte mindre än 8 Ferraris. 3 Mercedes. 1 Lamborghini. 1 Nissan Skyline. Och 1 Toyota Prius. Blev mer eller mindre skrot då. Och ingen av de här förarna...
Vad roligt. Du nämner alla de här superbilarna och sen en Toyota Prius. Instinktivt tänker man ju att jag undrar vem som var vållande till den
här. Ja, men exakt vad det jag tänkte. För det måste ju ha varit oerhört skönt för ägaren av Priusen att kliva ut och se sig omkring. Och vilken typ av bilar som låg liksom, som vrak runt omkring. Såvida då det inte var han som hade orsakat olika.
Det måste ju vara Priusägaren.
Hade det varit en Skoda då hade man ju direkt förstått.
Ja, men en Priusägare blev skärrad av alla dessa superbilar.
Ja, tydligen så körde de här superbilarna väldigt, väldigt fort.
Alltså. Jo, men det klarar de av.
Ja. Men apropå det här då, så tänker jag att se till att ni har rätt försäkring på era bilar. Aha. Om någonting skulle hända. Om ni behöver hjälp med att eventuellt höja värdet på er bil så är av er till Bilsport MC på 0470-201-25 så kan de hjälpa er att räkna ut rätt värde på just er bil.
Om ni till exempel har en sportbil för 1 miljon så kan ni försäkra upp den till 2 miljoner hos Bilsport MC och sen köra ner i havet.
Precis.
Men tänk på att inte bli filmade.
Exakt.
För att nere på kontoret på Bilsport MC de har tentakler överallt.
Ja. Ja. Vad säger du? Ska vi ta oss an den vanliga dagen, eller?
Alldeles
strax. Några grejer vi behöver nämna innan vi slutar.
Ja, alltså vi måste gå och käka. Det är så jävla...
Nej, men klockan är bara 10. Det går inte. Nu får vi hålla ut.
Men vill man köpa en ny USA-bil, vi gillar ju USA-bilar, en ny som gammal, då kan man kontakta Stefan Andryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och självklart så tar han inbytesbilar. Och sen har vi ju våran septemberträff tillsammans med Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar.
Och motorcyklar.
Och motorcyklar. Gå in på Gasolines Facebook och håll dig ajour och starta en prenumeration på tidningen om man inte har det redan. Mm. Men den 25 september så barkar helvetet löst i Skokloster.
Då jävlar.
25 september.
Glöm inte det.
Nej. Och nu, för då ska ju, om det inte inträffar något mirakulöst märkligt, men då ska ju alla restriktioner vara borta så att man kan ha en träff.
Just det. Mm. Ja, jag ska till och med vaccinera mig nästa vecka, tror jag.
Jag tror du skulle säga att jag ska vaxa mig nästa vecka.
Ja, det ska jag också.
Jag ska vaccinera mig imorgon.
Ja.
Men det är också sån här, jaha, då är man gubbe då.
Ja, precis.
Ja. Skit i det.
Gött mos. Tack. Ses om en vecka.
För att ni har lyssnat.
Ha det bra, trevlig helg.
Hej. He said one day.